I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I veckans podd har Tobias levt livet på Ibiza.
Gabriel letar efter Chris Jenner på Mallorca.
Det har hittats kokain i Vita huset.
Och information om aspartam kom ut i ljuset.
Vi chockas över hur kort karriär gruppen Wham hade tillsammans.
Och till sist listar vi 3 idrotter som vi tror den andra skulle kunna få en internationell karriär i.
Nu kör vi!
I säng med Tobias och Gabriel.
Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel.
Och det är jag som är Tobias. Du, jag tänkte skulle börja den här podden med att du skulle få gissa. Det handlar om basketspelare i högsta ligan i USA eller om fotbollsspelare i första ligan i USA.
Okej, okay, ja, men jag är lika bra på båda så det kommer säkert gå fantastiskt det här.
Mm, precis. Och jag tänkte du skulle få gissa, när de radar upp de här brotten de har begått, ska du gissa om det är basketspelare eller om det är fotbollsspelare?
Som har begått brotten?
Ja, precis. Mm. Ja, kolla här. Mm.
117 have directly or indirectly been bankrupted at least 2 businesses. 3 have done time for assault. 71, I repeat 71, cannot get a credit card due to their bad credit. 14 have been arrested on drug-related charges. 8 have been arrested for shoplifting. 21 currently are defendants in lawsuits. And 84 have been arrested for drunk driving in the last year. How many of you think NBA? How many of you think NFL? Well, the answer is neither. It's the 435 members of the United States Congress.
Oh my god. Skojar du med mig?
Men hur är det ens möjligt? Alltså, jag tänker bara på Mona Sahlin och Toblerone-affären. Jag tänker att hur... Liksom, inte ens, finns inte en chans att de har tagit en snattat en gång att man ens får vara kvar som minister och vara med i regeringen liksom, eller få vara med i riksdagen. Det är ju absurt. Och där är bara, det är brott efter brott efter brott. Mm.
Och det enda de håller på att tjata om, det enda de håller på att tjata om är att de ska impeacha Biden hela tiden. Bara, nu ska vi stänga av Biden, nu ska vi ta bort dem, och sen så är det de själva som sitter och håller på att begå brott hela tiden. Det är inte klokt.
Jag menar, tänk alltså det här fina mottot, det här att ha rent mjöl i påsen. Det finns liksom inte längre, det, så är det inte. Det gäller alltså skitigt mjöl som är riktigt jävla smutsigt mjöl ska man ha. Då kan man bli politiker.
Och det här är människor som ska representera folket. Det är de som ska tala för folkets... Alltså det är inte klokt. Och de är värre än alla liksom där ute.
Ja. Alltså det är väl så. Det är väl, om man skulle ta en provkarta av landet, befolkningen, så blir det så där. Det blir ju inte alla som är, har rent mjöl i påsen.
Det är så de tänker. De måste ha några som representerar även de kriminella i samhället. Ja, det är ju fint.
Ja, men alltså, så är det. Jag såg en serie nu på planet hem från Ibiza. Det här heter det, Ozark. Heter det, den här serien,
ja, just det.
Ozark.
Ja.
Och det handlar ju om knarkhandel och om att tvätta pengar. Och där påstår de i alla fall att om det inte hade funnits knarkpengar under den här kraschen 2007 så hade USA helt gått under. För det fanns inga pengar att få tag i om det inte var för knarkhandeln. Så att det var så här, då hade vi kollapsat totalt liksom. Det är också en skrämmande tanke att det skulle vara så att det var det som håller uppe landet är knarkkartellerna där man kan låna pengar igen. Och så var, undrar hur det, vilka ringar på att det har blivit så, vad, liksom, vad de har fått för gentjänster för de pengar man har gått ut.
Gud vad läskigt.
Men jag tyckte det var en otrolig knorr på det i alla fall. Det var
verkligen. Och de
fotbollsspelare eller bakspelare.
Och det fångade verkligen uppmärksamheten.
Ja, verkligen. Ja, är det dags att gå på Hänt i veckan? Och
yes, det är det. Hänt i veckan, hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan. Ha, Tobias.
Har din vecka svettats bort eller?
Ja, det här är ju väldigt intressant. För jag menar, om man tittar på svenska tidningarna hemma så står det liksom att det ser ut som att vi alla håller på att dö här nere. Alltså varenda rubrik är så här, åk inte till södra Europa, ställ in alla charterflyg, gör allting. Mm. Och här sitter vi och har det ganska bra skulle jag vilja säga ändå. I alla fall i Spanien. Mm. Kvällarna är magiska. Man lever för kvällarna skulle jag vilja säga nu. Det är ju helt fantastiskt. Visst, dagarna är lite varma, det kan jag hålla med om. Men det går ju fortfarande att bada, det går att vara under parasoll och man tar sig igenom det. Det är inte riktigt så farligt som det ser ut hemma.
Men är det en AC jag hör i bakgrunden? Kan det vara det, eller vad är det?
Nu är det ju mitt på dagen och nu sitter jag inne och poddar och försöker att stänga ut det då diverse ljud utifrån gatan. Så att det blev en AC som åkte på här, absolut. Jag beklagar om det stör ljudet, jag hoppas inte det gör det.
Nej, jag hör ingenting alls. Men du har haft en fin vecka i alla fall.
Jag har haft en fantastisk vecka, men jag är ju så nyfiken på att höra hur du har haft det. För jag har sett så mycket vackra filmer på sociala medier. Alltså det ser ut som att ni lever liksom världens härligaste liv. Det ser ut som en film från början till slut.
Jag fick faktiskt ett meddelande från en följare på Instagram som sa så här: hoppas du värdesätter och förstår hur privilegierad du är. Och det gör jag verkligen. Jag är sjukt tacksam. Och det är, jag fattar att det är otroligt privilegierat att åka så här på, med 8 grabbar och bara njuta i en hel vecka på Ibiza. Trots att många har familj hemma och verkligen kan bara liksom fly från det och bara kunna få vara lite egen en hel vecka. Det är helt otroligt faktiskt. Mm. Så att, det var jättefint. Nej, men det är väldigt fint såklart. Alltså, att vara på Ibiza, det är ju en otroligt fin vecka när man bara får prata till punkt. Man får liksom träffa alla och ha så här kvalitetstid. Det är som när vi är tillsammans på Mallorca ibland och bara, man får liksom äta middagar och prata om andra saker och inte bara podden liksom. Mm. Det blir så annorlunda liksom. Men samtidigt är det också, att det är ju, när man åker iväg en så stor grupp människor så är det ju många viljor. Så det är inte bara självklart allting överhuvudtaget. Alltså,
och hur gör ni det då?
Man kan planera desto bättre.
Hur parerar ni där?
Ja, men vi försöker väl vara lyhörda. Alltså, men det, är många, alltså, det finns ju många starka viljor såklart som ska vill ha sin vilja igenom. Och många som tänker upp. Och en del följer ju med mycket mera. Och jag är ju så här, jag vill ju bara att alla ska ha det bra. Så jag vill ju mer så här, ja, men alltså, jag bryr mig inte. Jag bara ni har det bra så bryr mig inte om var vi åker någonstans. Men jag tänker, men det, man får ändå vara lite lyhörd. Alltså, det, och det blev också så att vi kom liksom lite i fel rytm. Vi började med att kasta ut oss själva i veckan otroligt hårt. Med mycket party och rolig och så, ja, massa skratt och massa endorfiner som bara flöt runt överallt. Men sen så efter den här underbara klimaxen på onsdagen med den här båtturen till Formentera som jag tycker alltid är den bästa dagen på hela veckan. Jag tycker det går inte att jämföra tycker jag med de andra. Det är bara som man får på havet och leka och så äta den här underbara lunchen på Formentera. Så var det 4 av oss som fortsatte ut på stan och 4 stycken blev hemma. Vilket var då att alltså på torsdagen sen så blev vi helt döda. Men så var det på en hel dag ute på havet. Och sen fest på det på Pasha. Som är liksom en av de största nattklubbarna där. Liksom med de största DJ:erna så här. Då, det är klart att då, den torsdagen blir ju inte, det blir inte så stor då.
Nej.
Och de andra är så här, de har inte varit ute. Så de bara så här, nu ska vi dra igång det här. Och då är det vi andra bara så här, nej men vi orkar verkligen inte.
Nej.
Så att det går liksom från high till low för att man liksom, man är så sjukt i extas där på ena dagen och så andra dagen så tvingar man iväg sig själv till en beach club och möter nya människor och man orkar liksom inte kommunicera med någon för man bara jag har ingen energi kvar överhuvudtaget. Nej. Ge mig en dag bara för att återhämta mig så att nej, men det är bra.
Men då är det ju viktigt också att man verkligen tar den. Jag tänker också när man reser så många tillsammans då är det viktigt också att man liksom kan säga det till varandra. Vet ni vad? idag pallar inte jag. Jag måste få min egen tid idag.
Ja, men det är ju så. Det är jätteviktigt att man ger varandra tid och lyhör för varandra. Men det är svårt också när man är en grupp sådär. Mm. För man drar sig gärna med av det grupptrycket också. Mm. Man kanske, vi har ju de här för 7 dagarna, så vill man ju inte dra sig iväg en dag och vara för sig själv. Det finns liksom inte tid till heller.
Nej.
Det är klart det finns om man vill det, men man vill ju inte, man vill gärna vara med. Och om man då lite, också lite FOMO, så är det ändå svårare att säga nej, ni åker, du är inne och lägger mig idag liksom.
Det är intressant det där just när man är på semester och just det här med det sociala. För att jag menar, nu har Dejan varit här, han kom hit förra fredagen, så vi har haft nu 1,5 vecka snart tillsammans. Och när vi liksom är här, vi går in i vår egen lilla bubbla och gör våra grejer. Vi gör våra små utflykter och har våra beachdagar och skönt häng och kollar serier och liksom myser. Och sen så är det ju, det har ju blivit så här på Mallorca, vilket jag är så lycklig för, att det finns ju så otroligt mycket människor, fina människor här som man vill hänga med och som man går ut och äta middagar med. Men just den här balansen när man är här, att liksom, för att det är lätt att det blir varje kväll. Du vet att det är alltid någon som ska ha någon middag någonstans. Häng med här. Och sen är jag lite så här att jag vill inte säga nej för mycket, för då det är en svår balans. För jag försöker säga det, att säger man nej för mycket, då kanske man inte får fråga nästa gång. Förstår du vad jag menar? Utan Och man vill inte heller visa att man på något sätt inte uppskattar att folk hör av sig. För det gör jag ju verkligen, jag älskar ju det. Och just också det här att jag har ju lite svårt ibland, det vet ju du om och våra lyssnare också. Jag tycker det är jobbigt ibland när det är nya människor. Jag tycker om att vara i min trygga lilla kokong där jag känner folk runt omkring mig. Men så hamnade jag på en fest här om kvällen där det var väldigt mycket nya människor. Och jag känner alltid den här lite ångest när jag går dit, bara liksom, hur ska det här bli? Och så, du vet, jag tycker alltid det är lite jobbigt. Och så blev det fantastiskt. För att liksom samtalen flyter i varandra. Framförallt värdinnan som var där, hon började med att gjorde en grej så att vi gick runt bordet och skulle säga 2 ord om oss själva. Bara 2 ord som beskrev oss själva. Så varje person gjorde det, 2 ord. Och sen utifrån...
Vad sa du då?
Jag sa faktiskt att jag är extrovert och introvert. Att jag är båda delar. Jag är extrovert i mitt jobb och älskar det. Att stå på scenen och ha mycket människor runt omkring mig. Men när jag kommer till Mallorca så blir jag ofta introvert och älskar att vara mina promenader, vara min egen lilla bubbla. Och utifrån de här 2 orden som vi hade då runt bordet, så blev det jättemycket diskussioner. Och det blev en så bra start på kvällen när det var nya människor.
Ja, häftigt. Spännande. Men det var kul att du säger det, för att där den här torsdagen efter vi hade varit ute så var vi på en strand som sagt, och träffade en massa norskor som vi har hängt med en del nere på Mallorca. Och då var det en av tjejerna som hon är extremt extrovert. Så trevlig och så liksom öppen och vill liksom vara ihop med folk hela tiden. Så här, som jag mestadels är. Mm. Men den där torsdagen så var jag ju liksom inne i min egen kokong. Jag orkade verkligen inte. Jag hade ingen energi kvar. Och då säger de så här bara till mig: är du extrovert eller introvert?
Oh.
Och den frågan tror jag
har du aldrig fått.
Nej, det var så sjukt. Jag kan verkligen tydligen också upplevas introvert. Och jag kände själv att idag så är jag ju det. Det är så här att vara introvert. Att man liksom inte orkar. Man liksom, det är för mycket brus. Mm. Och det tar för mycket energi att slå sig igenom. Och då bara, så ger man bara upp och bara säger: nej, men jag orkar inte. Jag sitter här på kanten och bara lyssnar.
Fast det är väldigt intressant att du säger det. För att jag kommer ihåg liksom första gången som jag såg en annan sida av dig. Jag menar, vi har ju
insidan.
Nej, men just det var nog första gången som du och jag reste tillsammans själva. För att jag är så van också liksom, att det alltid bubblar och strålar, du är full av energi. Och sen så kom vi någonstans och sen så blev du helt tyst. Och jag har inga problem med det med människor, för jag kan också vara helt tyst. Jag har inget problem att vara tyst. Men då kände jag för sig: gud, har jag gjort något fel? Tobias tysta aldrig hänt. Ja. Han brukar aldrig bli tyst. Du blev helt tyst och du var tyst liksom i ett par timmar och gick liksom ner
hela veckan.
Nej, men på ett sätt som jag inte hade upplevt förut. Och sen nu när jag känner dig bättre så uppskattar jag det. Att du kan liksom, nu kopplar jag ifrån, nu går jag in i min grej. Och så är man, Man kan vara tillsammans, men man kan vara tysta tillsammans. Men första gången kom jag ihåg att jag reagerade. Exakt. För att jag var inte van vid det. Jag trodde inte att du hade det. Mm. Den sidan i dig.
Nej, liksom. Precis. Men jag blir ofta chockad själv också faktiskt. För jag tänker att alltså jag får lite så här... Inte vad det beror på egentligen. Men jag ser mig själv som glad och öppen och extrovert. Och så, men så när jag är i de där när jag går in i den så förstår jag att det här måste kännas jättekonstigt. För att jag är ju alltid den som drar igång saker och ting och så försöker jag vara lite rolig så här, som hela tiden. Och då blir jag så här, då kan jag också bli lite trevlig att jag alltid ska vara så. Du kan ju liksom låta några meningar gå utan att du hugger. Liksom. Alltså, som jag sitter i podden här och inte säga emot dig. Eller säga någon, liksom, eller komma med någon klatschig avslutning eller någon knorr. Eller så här. Mm. Det är ju så jag. Så ibland blir jag lite rädd för mig själv. Jag menar bara att jag känner inte igen mig själv när jag går in i de där egentidsfaserna. Fast jag tycker det är skönt att det är jävligt skönt när vi kan ha det. För att det är inte så många människor som jag är som med. Att jag bara är sitter på en stol och inte gör någonting. Nej. Läser sudoku liksom, eller läser en bok. Eller kanske det bara är. Mm. Så att, men det är kul hur man är med olika människor. Mm. Men det här på Ibiza så handlar det inte om att jag gick in i någon typ av bubbla för jag ville det. Det var för att jag orkade inte.
Nej. Och då är det så skönt. Men jag menar, man måste då också få tillåta sig det. Nu orkar inte jag, men nu måste jag få. Så att man inte känner att man liksom pressar sig själv. Liksom. Jag tycker det är superviktigt. Men berätta mer. Vad hände mer på Ibiza?
Vi har varit på så sjukt mycket roliga fester. Vi har ju världens bästa hus där på Ibiza som vi bor i. Så att åka därifrån är ju sen som att det är en schism. Alltså det är, vad ska jag säga, en schism. Nej, att åka ifrån huset är ju fruktansvärt. Vi kan ju inte ha köpt ett sånt fint hus och inte vara där liksom. Så vi har haft massa grillkvällar, vi har spelat spel och myst och ha otroligt fina samtal. Det var ju en del människor som inte kände varandra den här gången så väl. Så att det var ett otroliga samtal. Och det har hänt mycket saker under de här sista åren som var skönt att prata ut om. Och få drifta och få ventilera och gråta och skratta. Och få känna att man kommer varandra ännu närmare. Mm. Så att det var kanske lite annorlunda Ibiza-resa. För att det var mer sånt än vad det var dyngfest. Mm. Liksom. Så att det var skönt tycker jag. Mm. Och moget. Jag kände mig som jag var 46 och inte 44 längre.
Nej. Men är inte det också häftigt att man liksom med människor som man tycker om också kan få gå in i olika faser i livet? Nu kanske en ny fas börjar och ändå så ser man att man har varandra även om man inte... För jag tror också så här, man är van att vara, som du sa innan, man är van att vara på ett visst sätt med vissa människor. Men med åren kanske det måste ändras. Man kanske måste liksom gå vidare och komma in i nästa fas. Och då inser man att det man uppskattar allra mest, det är de här samtalen. När man får sitta och liksom stöta och blöta tankar. Och...
Ja, det är det ju.
Ja.
Det är ju det. Alltså de samtalen, det är där man växer. Och där man faktiskt vill känna varandra bättre och så. Men de här dyngfesten är också roligt. Alltså, men det är ju så... Det är så flyktigt. Det är bara där och då som det är. Alltså det händer inte så mycket en sån kväll egentligen som man kan prata om sen för evigt. Man vet att man var där, men ett samtal kan man ju ta med sig resten av livet. Det kan vara så mycket längre och få bli så mycket djupare mening i ett samtal. Så att jag tycker det är jätteviktigt. Och på samtal Charbel Gabro som är Sveriges absolut bästa föreläsare kommer till integration. Han var värd för Karlavagnen i veckan. Och då så frågade han mig, för ämnet var dans nämligen, så han frågade om jag ville vara med där och prata. Och då kan jag absolut göra så här. Och det var en av de här enda festkvällarna, så jag tänkte jag kan gå iväg i några minuter och prata om det, tänkte jag så här. Så att vi satt på en restaurang och jag skulle gå på klockan 10:30 skulle han ringa så här. Och då sitter där då så här, och inte vet när det blir så här. Och jag gick iväg så här upp för en mörk väg, så jag tänkte här kan jag sitta lite avskilt och prata i Karlavagnen, tänkte jag så här. Och så här, fast ute liksom. Och då så först när jag sitter där och väntar på samtal, man precis ringde upp och pratade med tekniken. Då var de här, inte chikalerna, vet du, de här syrserna. Jag bara, men det här går ju inte. Jag kan inte ha det här i radio liksom. Så att, och som tur var så tystade de direkt. Så jag var så här, du får inte börja mitt i samtal. Det går ju inte liksom. Jag är lite längre bort så här. Och då så bara var en hund, bara, woof, woof, woof. Jag bara, men vad är det här? Och så tystnade jag fall hunden, så jag gått längre. Satt jag mest på en garageuppfart mitt i, alltså i mörkret. Det var becksvart ute. Ja, och så börjar samtalet precis. Och då, precis när han säger bara, välkommen till Karla Bank, Tobias Karlsson. Så bara, vum! Så åker en bil förbi. Jag bara, men jag orkar inte. Så fruktansvärt oproffsigt.
Och det är just också ett sånt program när det behöver vara tyst och lugnt. För folk sitter hemma och så här in i sin lilla dval och ska snart sova. Det ska vara lugnt och skönt liksom.
Ja.
Men det där med syrsorna, höll jag på att säga, eller vad det nu är för ljud. Det blir också lite exotiskt. Det är lite härligt. Det är lite så här djungelljud liksom, på något sätt.
Ja, fast det låter verkligen som att det har någonting av verkligen. Alltså, det är otroligt vad de där djuren kan ge sig ifrån sig för ljud.
Sant.
Alltså, det är bara små syrsor. Och det bara, det är så öronbedövande liksom. Det är klokt.
Jag kommer aldrig glömma det ljudet som var när vi var i Australien, när vi åkte och hälsade på dina kompisar ute i vildmarken. När vi klev ur bilen där, det ljudet. Jag har aldrig hört något så högt ljud från djur någonsin. Och det levde de i. Fascinerande. I säng med Tobias
Gabriel. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du, förra veckan så tog jag upp ämnet aspartam. Att det Världshälsoorganisationen ju nu har gått ut och sagt att det kommer att bli klassat som ett potentiellt cancerframkallande ämne. Och jag måste säga så här, att jag älskar våra lyssnare. Tack snälla för att ni är så engagerade. Jag har fått så mycket meddelanden om det här från alla håll och kanter. Och så mycket kloka, bra råd och tips och artiklar att läsa och olika klipp. Och jag tänkte spela upp ett klipp från TikTok där det är en tjej som förklarar det här. Här kommer det.
Nu får det räcka. Det har nyligen kommit ut rubriker om att aspartam kan möjligen vara cancerframkallande. Alltså det som finns i de flesta zero-drickorna. Så här. IARC, som är en del av World Health Organization, har kommit ut med att aspartam kan möjligen vara cancerframkallande. Men vad betyder det egentligen? Så det här är då enligt deras egna kriterier. De lyder så här. This category is used for agents for which there is limited evidence of carcinogenicity in humans and less than sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals. It may also be used when there is inadequate evidence of carcinogenicity in humans, but there is sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals. Så kortfattat, man har inte kunnat påvisa att aspartam orsakar cancer hos människor, men när man ger 200% av dosen till en råtta, då ja, de har sett att det kanske kan ge cancer. Aspartam är en av de mest studerade tillsatserna någonsin. Och det finns över 200 studier som påvisar att det är säkert att dricka. JECFA har även kommit ut med att det är okej att dricka aspartam upp till 40 mg per kilo per dag. Så om du väger ungefär 60 kilo, då betyder det att det är säkert för dig att dricka 27 stycken Cola Zero-burkar per dag. Och dosen man har räknat på de här råttorna är alltså 200% den dosen. Det vill säga typ 55 burkar Cola Zero på en dag. Och det är därför det är så sjukt viktigt att förstå kontext. Det är dosen som gör giftet. Så drick med måtta och du klarar dig. Alltså teoretiskt sett kan du dricka upp till 27 burkar Cola Zero på en dag och det är okej. Men då finns det andra problem som typ dåliga tänder, kanske ont i magen. Men ni måste lära er att våga vara källkritiska. Och då vet ni.
Och när jag hade sett det här klippet så kände jag att det är verkligen dags att bli mer källkritisk. Att inte gå på allting. Att inte bara köpa allting.
7 år senare i podden så bara, nu ska vi bli källkritiska.
Att förstå att man bara inte ska köpa allting man ser rakt av. Så att jag menar, kontentan av det här, om jag förstår, är att du kan dricka då alltså, var det 27 burkar hon sa eller något sånt per dag?
Mm, 27
burkar utan att vara i fara. Och jag dricker på en galen dag så dricker jag kanske 6 burkar totalt. Fast jag dricker då en liten flaska. Liksom.
Nej,
så att det är ju en bit ifrån. Det är klart att det inte är bra att dricka så mycket som jag dricker. Men ändå så är jag en bit ifrån att vara i farozonen.
Det är också din enda last.
Ja,
så att,
det är det.
Eller så det är ju inte, alltså, det kan inte vara så farligt.
Ja, eller också är det. Men då har jag i alla fall något att skriva på min gravsten. Aspartanen tog mitt liv. Tack och hej.
Ja, vi hade faktiskt samtal nu på Bits också. Och det var väldigt mycket kloka saker som sades då också. Så, och det var inte, alla hoppade inte på tåget. Men det här med källkritik är ju faktiskt väldigt spännande. Mm. Det var ju som den där gången vi fasade över att skulle ta bort Prosit på julafton för att han påminner om covid. Det stod någonting på någon sida någonstans att man skulle ta bort Prosit och snöade de skjutvärjarna för att han
påminner om covid.
Det var så opassande i coronatider. Och vi var rasande bägge två. Alltså, och det var bara så här skämt och bara så här. Alltså, det kom vara dåligt självkritiskt.
Källkritiskt. Ja, nej, men det är faktiskt dags att försöka tänka själv och inte bara gå på allting som skrivs hela tiden. Men återigen, det är klart att det inte är bra att sätta i sig massa sötningsmedel. Så alternativ till aspartam är ju säkert bra. Och jag har börjat lite grann faktiskt. Jag har börjat att dricka mera vatten den här veckan.
Och vad hittar du?
Vatten.
Det är bara vatten kvar snart. Det finns inget annat att dricka.
Ja, jag vet inte.
Ja.
Ja.
Gabriel, nu är biljetterna släppta till motivationskoven i höst. Mm. Och det är alltså att jag och Magda ska ut på våran show med våra vänner. Vi ska ha vår vän Gottis och Pelle och Oskar ska med och sjunga några nummer. Och så ska vi ha 4 dansare med oss och ska vi ut på turné i 12 städer. Och det här är ju så... Jag ser fram emot att göra så mycket. Jag tänkte kolla om du hade lust att hjälpa oss lite under den här saken. Och vara med lite under på kanten och få lite så här, ett tredje öga i det här.
Oj, ett tredje öga? Tack så mycket. Tack. Absolut. Du menar under repetitionerna eller vad tänker du på?
Ja, tänkte det precis så kommer du är ju så sjukt duktig på show och såna här saker, tänkte du vill vara med och verkligen ge oss feedback och känna
så hur viktigt det här. Såklart jag vill komma. När ska ni börja repa?
Vi ska repa under hösten, men vi ska bara börja repa med hela gruppen från en vecka innan vi ska på turné. Mm. Och turnén startar den 27 oktober.
Mm.
Så att, men jag tänker att det, under resans gång tänkte jag också att vi har med olika arrangemang och olika proddar. Och så tänkte jag på det, så vore det kul om du var med och gav ditt
ticke. Såklart! Jättegärna. Jättekul.
Mm.
Vad roligt. Det ska bli jättekul att se. Och var är premiären nu igen?
Premiären är i Södertälje och sen så dag 2 så är vi i Västervik och så kommer vi då från, vi kommer dessvärre inte ner till Skåne den här gången, det gick inte att få ihop logistiskt, så att vi kommer bara till Göteborg, Växjö och Kalmar söderut.
Okay.
Och så är det Södertälje i Stockholm och så är vi i Gävle och Karlstad och Örebro och Sundsvall.
Fantastiskt.
Mm. Så att det kommer kännas. Kommer jättebra. Så jag tror att det kommer bli jätteroligt. Och bara få tanken att få åka ut på turné med sina polare och bara göra det här. Så det blir jätteroligt.
Kommer bli fantastiskt. Och var tittar man biljetter nu igen?
på motivationsshowen.se. Eller det finns länk på min hemsida också. Ja. Så det är.
Gud vad härligt. Du, jag skulle vilja prata om en sak som har hänt i veckan. Man har hittat kokain i Vita huset. Har du läst om det?
Men det, var skulle det annars vara någonstans som inte är Vita huset?
Exakt. Var ska det annars vara? Det är alltså någon som har lyckats ta med sig kokain in i Vita huset. Och nu är det här alltså ett område i Vita huset där inte alla turister kommer in. Man har ju liksom olika avdelningar i Vita huset. Vissa är kanske för turistgrupper, andra är för mera. Man måste ha speciell access för att komma in. Och det här är en sån del då i Vita huset där det är en hårdare access för att komma in. Och där har man då hittat en påse med kokain.
Men du tror inte du att du har, ursäkta bara säga, tror inte du att du har det här då med att göra att det ska ju, det är ju liksom väldigt på tapeten just nu att man ska gå emot lagen och så, tänker jag. Och det kan ju också vara en gammal påse som ligger kvar från Donald Trump, tänker jag. Alltså, jag tror inte att han inte hade varken rent mjöl i påsen, jag kanske hade faktiskt rent av vitt kokain.
Jo, och så skulle det kunna vara att det ligger kvar en påse efter Donald Trump, om det var någon annanstans. Men nu är det här liksom ett av världens mest bevakade hus. Jag menar, varenda liten vrå är kamerabevakad och det är i stort sett, du vet, vakter som står i varenda hörn. Så att överhuvudtaget någon har lyckats få in det här. Och det som har hänt då är att republikanerna har ju bara skrika direkt bara, det är Hunter Biden, det är Hunter Biden. Känner du till Hunter Biden?
Är det någon son till John Biden?
Exakt. Hunter Biden är då en son till Joe Biden. Och Hunter Biden har då en historia av att vara missbrukare. Han har då haft ett jättehårt missbruk. Och det här har då kommit fram på olika sätt. Man pratar då om en laptop som han lämnade in på lagning för några år sedan. Och den här laptopen då var full av massa bilder på honom när han satt och tog droger, när han var naken, när han träffade kvinnor. Och det här har blivit en stor skandal, den här datorn. Och nu då så tror ju då alla republikaner att det är Hunter Biden som har tagit in då kokain i Vita huset. Men det är bara det att när det här kokainet hittades så fanns det ingen i familjen Biden som var i Vita huset överhuvudtaget. De hade inte varit där på några dagar. Det kan ju vara så att det har legat där länge som du säger, men man tror då, man räknar bort att det är någon i Biden-familjen som har fört in det här. Men det som är sjukt i den här historien är att då Secret Service har då gått igenom massa kamerövervakningar. De har kollat med potentiella människor som då har varit på den här delen av Vita huset under den senaste tiden. Men nu så har meddelade de häromdagen att de lägger ner det här målet. De tänker inte fortsätta undersökningarna, utan de säger vi har inte hittat någon person som har tagit med kokainet in, så nu lägger vi ner det här. Och där kommer det stora problemet, tycker jag. För att hade det här varit under Donald Trumps tid i Vita huset, då hade de aldrig lagt ner undersökningar. Alltså de hade sökt med lupp till de hade hittat den personen som hade gjort det här.
Skyldiga.
Annars så hade media skrikit. Och nu så blir det liksom då, och då tycker jag igen så här, alla vet ju här vilken sida jag står på. Jag tycker att Donald Trump har gjort jättemycket galna saker, och jag tycker fortfarande att han beter sig jätteilla. Men det måste finnas någon slags vad ska man säga, inte rättvisa, inte rätt ord, men det måste finnas någon slags jämlikhet när det gäller såna här saker. Man kan inte bara lägga ner en undersökning för att det är en familj som man kanske litar mer på, eller du vet.
Men det måste ju vara omöjligt att se. Det beror på hur stor den här påsen var liksom. Var det en ICA-kasse med kokain? Eller var det liksom en liten så här påse som är liksom 2 centimeter? Liksom?
Ja. Nej, det var det förmodligen inte. Men jag tänker, om det är kameraövervakning så måste man ju kunna se. Säg att de hittade det i en fåtölj. Man måste ju kunna titta på de människorna som satt i den fåtöljen de senaste dagarna, till exempel. Det kan ju inte vara så himla svårt. Jag kommer ihåg när jag i mitt hus hade haft fest med pizzakartonger, och sen gick jag och slängde dem i vårat sopnedkast, och dagen efter så stod portvakten och ringer på och sa det är stopp i vårat sopnedkast, vi har sett på videofilm att det var du. Nu för sig pizzakartonger lite större.
Men det var inte så jätteroligt.
Det är skillnad på en liten genomskinlig vin påse så här med kokain. En stor brun, alltså bunt med pizzakartonger. Alltså, det bara, hade det stått en bunt med pizzakartonger på den här soffan i Vita huset, så hade man hittat den skyldig då också. Alltså det var riktigt. Det är som, det är, och hur skulle man kunna vara på kameran? Bara, det fanns där, det fanns inte. Men vem skulle då bli skyldig i det här? Måste man liksom ha sett den lägga den här lilla påsen då i soffan? Alltså det är omöjligt. Hur ska de kunna göra det?
Ja, oh, jag vet inte. Jag tycker i alla fall att de inte borde lägga ner förundersökningarna så snabbt. Jag tycker de borde fortsätta med det här.
Jag tror att det är konstigt att hitta fler kokainpåsar i det, ska jag säga. Men det måste ju finnas otroligt mycket sånt som går runt i de kretsarna också. Mm. Alltså när det är så vanligt i alla kretsar. Alltså det är ju sjukt. Det finns ju överallt. Mm.
Ja, med tanke på introduktionsvideon idag så känns det ju som att det borde finnas i Vita huset också. Om det finns i kongressen.
Ja, precis. Kanske finns en direkt tunnel från kongressen upp till Vita huset där man kan frakta ut hur mycket heroin och kokain som helst. Jag har sett mycket så här 24, vet du, han John Bauer i 24, och där är det mycket tunnlar under Vita huset man kan frakta på det ena och andra.
Det är så?
Ja, så är det verkligen. Alltså det här är bara lite grus i universum. Liksom. Det här är svårt att lösa det här fallet. Då måste man till Scooby-Doo eller någon för att lösa det här fallet.
Ja, det är kanske den vägen man ska gå.
I säng med Tobias och Gabriel.
Du är Gabriel Fors. Mm. Jag har ju sett Wham-dokumentären. Jag måste ju prata om den igen.
What? Jag visste inte ens om att det fanns en Wham-dokumentär.
Ja, men alltså, du måste se den. Alltså, det var ju så George Michael började såklart då. Med Andrew Ridley.
Ja.
Visst du att det kommer du ihåg Andrew Ridley?
Ja.
Ännu snyggare än George Michael. Ja. Men vet du hur många år de var, liksom, aktiva?
Nej, ingen aning.
De började liksom som 16- och 17-åringar. Redis 18, 82, och de upplöste 86. På 4 år så hade de bara, alltså all den uppmärksamhet, de har stått ut stadion, alltså det är det sjukaste. Alltså, det var alltså som massor med topp efter så här på 4 år.
Men
så de kom från ingenting.
Men då måste ju de ha blivit ihopsatta i och med att de fick skivkontrakt, för de kan ju inte ha hållit på och hunnit under de 4 åren också leta skivkontrakt, utan eller?
Men alltså de har ju gått i skolan, de är ju barndomsvänner. Okay. Alltså de har ju både gått i skolan och spelat så här. Men Wham bildades 82 till 86.
Okay.
Och sen dess, och det bästa med den här dokumentären tycker jag var att den här Andrew Ridley då, jag vet inte om det är sant eller inte, men han verkar vara en sån otrolig människa. Alltså en sån stor människa som bara har sett sin plats i det här. Att vara med på George Michaels karriär i början. Och sen bara släppte honom fri. Mm. Jag ser att han har mycket mer artisteri i sig. Alltså, för i början så var det liksom han som var den stora stjärnan egentligen, den här Andrew. Mm. Och så bara så här, nej men jag är inte menad för det här. Jag har fått min dos av kändiskapet och av min karriär. Så jag ska bara släppa Michael och bara lycka till med allting. Jag stöttar dig i allt du gör. I alla intervjuer, i allting så bara så här, han är så jävla stor som människa. Och det bara värmde mitt hjärta så mycket.
Det var väldigt fint, för att det hade ju kunnat verkligen vara tvärtom, att han hade varit väldigt bitter med tanke på att George Michael hela tiden gick vidare och han har man inte sett så mycket av sen dess.
Nej, precis. Men jag tror att det var ett medvetet val. Mm-hmm. Han gjorde liksom ingenting. De sågs, han var med och gästspelade en gång liksom i Brasilien, tror jag. Så här, väldigt få gånger, i alla fall 91. Och sen såg man ingenting på honom alls. Han försökte få en liten filmkarriär i Hollywood, men sen bara inget alls. Så att han har verkligen gått en helt annan väg i sitt liv. Från popstjärna deluxe liksom, till liksom en helt annan bana.
Vad gör han nu då?
Han är sedan 91 gift med Karen Woodward från popgruppen Bananarama. Mm. De har ett barn tillsammans och är bosatta i Cornwall i England då, och ägnar sig åt golf. Eller surfing.
Hon kommer också från en jätteframgångsrik popgrupp. Så jag kan tänka mig att båda två hade lite pengar att ta in i äktenskapet. Så kunde de spela golf och surfa. Det var väl härligt.
Ja. Och hans största bedrift förutom Wham då är att han 93 utsågs som till världens snyggaste man av tidningen All of Day.
Vad häftigt. Var hittar man den här dokumentären? Var hittar man den?
På Netflix. Mm-hmm. Otroligt bra. Så ser jag världen.
Alltså, ja, och, det måste jag se.
Kul att få den. Jag tänker att det bara var så här Wake Me Up Before You Go, men det hade ju många andra hit också.
Mm. Så att, vad häftigt. På tal om superkändisar så såg jag här i veckan att Kris Jenner, mamma Jenner, alltså Kim, ja, Kardashians mamma, var på Mallorca. Och du vet, är det någon jag gillar kanske ännu mer än Kim Kardashian så är det ju faktiskt Kris Jenner. Så jag bara känner såhär, gud, ska jag äntligen nu få träffa henne och äntligen få ha min stund tillsammans med Kardashian-familjen. Men så insåg jag ju då, när jag hittade det här inlägget på Instagram, var ju då att hon har ju alltså publicerat det här efter hon har lämnat ön.
Och, ja, men alltså, det är ju så förjävligt.
Ja, och det här alltså, börjar att bli...
Det måste vara en sorg.
Det är en sorg. Men ja, det börjar bli ett vanligt fenomen. Jag upptäckte att många stora stjärnor gör precis likadant. Oprah, när hon var på Mallorca, hon gjorde likadant. När hon hade varit här så tog det också några dagar, sen så la hon ut ett inlägg om Mallorca. Och jag tror att det är ju säkert ett smart sätt att göra det på, för sådana stalkers som Gabriel Fors, men också kanske då för att komma undan paparazzi-fotografer med mera. Liksom. Uh-huh. Så jag kan tänka mig att många stora stjärnor sätter det här i system, att de liksom, lägger ut saker när de redan har lämnat.
Ja, men det tror jag också. Alltså, men det är väldigt smart. Jag menar, om du skulle veta när alla dina kändiskompisar är på Mallorca, hade du inte gett på att ta en lugn stund. Liksom.
Nej, gud vad jag hade haft mycket att göra.
Stackars Kris Kardashian, Kris Jenner.
Ja, verkligen.
Ja, nej, det är bra. Är det någon mer som är på Mallorca just nu som du känner, som är på hälsa på?
Som är här just nu? Nej, det är nog ingen av våra gemensamma vänner just nu som är här, tror jag. Nej, inte för tillfället, vad jag vet.
Ja, och Albin tänkte komma på och hälsa på dig i augusti. Okay?
Vad trevligt. Ja, vad trevligt. Det kommer jag absolut att vara några veckor innan körerna börjar. Så kommer jag vara här.
Det var skönt.
Vad kul, vad roligt. Jättemysigt. Ja. Mm, det ser jag fram emot.
Du, jag såg den här Lydia Tarr-filmen som du såg för några månader sedan. Såg jag faktiskt i veckan.
Har jag sett någon Lydia Tarr-film?
Ja, Tarr heter den här.
Jaha, Tarr! Ja, med dirigenten. Det,
exakt, med dirigenten som då anses eller tros ha förgripit sig på eller utnyttjat studenter under sin karriär.
Kate Blanchett spelade. Kate Blanchett.
Precis. Ja. Precis. Och jag satt hela tiden så här, jag var helt 100 från det du berättade om den här filmen, tills jag sett massa reklam om den såklart på, efter att den var Oscars nominerad, att det var baserat på verkliga händelser. Mm. Men det är det ju inte. Det är ju helt hittepå.
Oj, det är så. Det visste inte jag heller. Jag trodde nog också att det var en verklig händelse.
Jag började läsa, för jag tänkte bara, det är konstigt att man inte har hört talas om den här Tarr, alltså som dirigent, tänker jag, den var så stor, tänker jag, i filmen. Mm. Och så är det bara en påhittad, det är ju bara en fiktiv film.
Mm. Men det handlar nog också om, nu, jag är ju sämst på att komma ihåg filmen. Jag vet att jag var så berörd av den här, men jag kommer inte ihåg alla detaljer. Men jag vet att det vi diskuterade i podden då var ju det att om det här hade varit en man så hade man reagerat på ett annat sätt. För det blev en vändning i filmen som gjorde att eftersom det var en kvinna så tänkte man på ett sätt, och hade det varit en man så hade man tänkt på ett annat sätt. Nu kommer jag inte exakt ihåg vad vändningen var. Men nej, förstår du vad jag menar?
Ja, precis. Jo, jag tänker att man skulle se på en man. Det hade varit en man gjort de här gärningarna, hade de varit mycket mer fruktansvärda än att det var en kvinna.
Mm.
Tror jag kanske.
Mm.
Man känner på något sätt att det är inte så oskuld. Det är lite mer oskuldsfullt på något sätt. Det kan inte vara så här.
Man kanske hade reagerat snabbare i alla fall om det var en man. Man hade reagerat snabbare än vad man gjorde nu. Nu blev det en längre process innan man reagerade. Kan det ha varit så?
Ja, precis. Jag tänker ungefär, man skulle jämföra det här med när den här kvinnan kom in på mitt rum i Portugal.
Just
och stod i mitt rum. Och sen så, och en kvinna kommer in till en man. Och det är också en otroligt inkräktande på mitt revir, liksom på min integritet. Men hade det varit en man som kommit dit in på en kvinnas rum, så tror jag att det hade setts på ännu värre på något sätt. Alltså det här fick ju inte några konsekvenser, mer än att det var olustigt. Men
nej,
hade det varit en man kanske hade fått ännu mer, kanske liksom att de hade gått till att anklaga honom för något mer. Liksom.
Absolut. Absolut. Så är det nog verkligen. Fick du någon ursäkt någon gång? Fick du något liksom från den här kvinnan?
Nej, fick jag inte.
Nej.
Det spelar ingen roll, så här, men det var bara, alltså.
Men det var läskigt. Det var en väldigt läskig upplevelse. Fruktansvärt. Det måste finnas gränser för liksom. Och där trampade
man. Ja, det fanns ju en dörr fanns det ju som gräns.
Det var gränsen.
det var en väldigt tydlig gräns den här gången, tycker jag.
Verkligen.
Ja, men det ska vi gå på listan.
Det ska vi absolut göra.
Veckans lista.
Vad ska vi lista den här veckan, Tobias?
Den här veckan ska vi lista tre idrotter som jag tror Gabriel ska kunna slå i internationellt.
Ja, eller tre idrotter som Tobias skulle kunna slå i internationellt. Och då gissar jag att jag inte får nämna dans i det här.
Nej, alltså, ingenting som är så här självklart, alltså, det får, så får det inte vara, det måste vara lite.
Och du får inte säga gång, och gång heller, det får du inte
nej,
säga.
Nej, nej. Tänkte inte ens på det. Du är den bäst på den världen.
Är det alltså, något jag kan för att gå? Det går inte så fort, men det går långt. Ja.
Ska jag börja?
Gör det.
Du, jag tänkte först, när man tänker idrott tänker man ju först och främst friidrott, tänkte jag så här då. Och tänkte jag, det måste finnas ting, men du har varit med i frikyrkan, så det finns någon koppling där, så tänkte jag så här. Och då tänkte jag så här, kula, ja visst, du är bra på kulor och så här, alltså, inte så, jag tror inte det är fantastiskt på kula. Spjut, tänkte jag sen, så här, bara så här, nej. Alltså, du har ju så här, för att du är ju körlev, du har ju ingen dirigentpinne liksom, så det är ingenting en sån att hålla på med liksom.
Nej.
Och slägga, absolut inte, tänker jag.
Verkligen.
Jag har sett dig hugga ben en gång, det bara inte alls. Men,
ingen
men så tänkte jag så här, vad är lite så här mitt emellan den dirigentpinnen och spjutet? Mm. Det är ju den här stafettpinnen.
Ja.
Och du är sjukt duktig på att
hålla en pinne.
Du är snabb. Ja, men att ge vidare din pinne har ju du gjort några gånger. Alltså, det, eller hur? Du har gett vidare så mycket. Alltså, du ger. Och tänkte jag att då kan du springa runt med tre andra män i små hårs och ge vidare din pinne.
Det jag skulle älska att springa runt med tre andra män och ge vidare min pinne. Alltså, jag kan inte tänka mig något bättre.
Vi ses i Finnkampen 2024. Eller pinnkampen kanske, det är bättre.
Men stafett är fint också, för att då är det också så här, då vilar ju inte hela ansvaret på mig. Och det är lite skönt. För då, om de andra två då är väldigt, väldigt snabba, då kan ju jag vara den som är lite, inte lika snabb. Och då kan jag ändå få ta min tid och sen så styr de upp det liksom, resten.
Exakt. Och jag tänker sig också att det kan vara olika sträckor man springer. Det finns ju som orientering, finns det olika sträckor. Ja, du kan springa den korta sträckan, alltså det kan ju vara så här typ 30 meter något.
Ja. Ska man bara man är med. Bara man är med och försöker. Det är ju det som räknas.
Exakt.
Är det bra? Jag måste säga att i den här podden så har jag hittat nya sidor av dig. Och jag har ju insett att du har ju en fruktansvärd förmåga att tänka strategiskt. Att hitta lösningar på problem. Och att liksom få livet att fungera på ett sätt som jag inte lyckas med. Därför så tänker jag att schack tror jag är någonting som du skulle vara fenomenal på. Det är också ett brädspel i dess rätta bemärkelse.
Ja.
Och,
verkligen.
Men jag tror det på riktigt. Jag tror du skulle vara fenomenal på schack. Och då skulle du verkligen få liksom sätta dig in och leverera och slå ut de här hästarna och vad är allt det man ska ha bort.
Precis. Ja, jag skulle säga till den här schackidén då är att jag har ju förlorat i schack mot min 9-åriga brorson. Men alltså, men okay. men man kan ju träna och bli bättre och bättre, kan jag tänka. Alltså,
absolut.
Finns det en chans?
Jag tror det.
Absolut. Mm.
När jag tänker på dig så tänker jag på att du har sjuk elegans. Du har rytm och är otroligt ståtlig. Och du är musikalisk. Och då tänker jag så här. Du kanske inte är en förtjust, alltså du inte älskar hästar och stora djur så här, men du skulle ju vara otroligt bra på dressyr. Alltså jag tror att du skulle sitta på den hästen med hög hatt och vara otroligt vacker.
Mm. Fast det räcker ju inte.
Det räcker inte.
Jag måste ju också ta hästen framåt. Det räcker inte att jag klarar att sitta.
Ja, men tror du inte att du skulle kunna bemästra rädslan och sätta upp på hästen och sen så köra på mig i program? Ett dressyrprogram.
Om inte annat så skulle det ju vara bra terapi. Verkligen. Det skulle det verkligen vara. Dressyr, innehåller det hopp då också? Eller håller man sig på backen?
Nej,
då?
Nej.
Nej, nej, okay. Nej. Man går bara runt bara, i formationer, i åttor. Plats,
så här. Ja, precis. Och massa franska begrepp. Så här. Och det. Språk är också...
Ja, franska är ju min stora. Jag menar, alltså, hallå. Är det något jag kan säga i franska? Verkligen.
Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
Ja, ah, oui. Tout le temps. Hela tiden.
Paris.
Nej, men alltså ingen dum idé. Alltså om det skulle vara någonting som hade med hästar att göra så skulle det säkert vara det. För då behöver jag inte upp i några höga hastigheter och jag behöver inte hoppa. Utan jag får ändå hålla mig på backen och bara gå omkring snyggt. Så ja, det kanske är det som skulle kunna få mig att komma över min hästfobi.
Mm. Jag tror inte att du har fobi. Jag tror att du bara är lite hästintolerant.
Förmodligen. Okej, nu kommer jag till en sport som jag vet att du har gjort succé i, och där du till och med har slagit ut världsmästare, och det är ju pingis.
Ja. Ja, det här är ju faktiskt, det tror man inte, men det är, jag har faktiskt gjort det. Ja. Det är jag ju lika förvånad över själv som du är och som alla, hela världen har varit.
Men och då, jag menar, då är det en självklarhet att du borde ta det här vidare och också visa upp dina färdigheter internationellt, på den internationella scenen.
Ja, och verkligen, och jag tänker att jag har så mycket tid nu i höst, tänkte jag. Så nu ska jag verkligen bita mig in i det här.
Jag tror
och
det.
Se hur långt jag kan gå, tycker jag, som bordtennisspelare.
Men ni kanske kan ta med ett bordtennisbord och ha med på turnén som ni har emellan. Liksom innan, som uppvärmning innan showen.
Ja, verkligen. Och det är så kul med pingis också. Mm. Det är så roligt.
Det är roligt.
Och springa runt det där bordet då. Mm. Ja. Nej, alltså jag, på riktigt, än idag kan jag inte begripa... Hur är det här rundpingis, alltså kavalkaden då på bokmässan, kunde slå ut massa andra superstjärnor som är så, har som bollkänsla. Mm. Alltså det var ju Sunneborn och det var Bolström och det var Therese Alshammar, det var Jörgen Persson. Alltså ingen chans. Mm. Ingen hade en chans.
Och för Therese Alshammar, hon är ju verkligen känd för sin pingiskunskap. Hon är en fena på pingis.
Verkligen. Och apropå då Therese Alshammar, så din första plats,
alltså, har vi samma? Nej, jag tänker, samma? Har vi samma? Nu ska vi se.
Jag tänker att det måste ju vara så här, alltså, jag har ju sett dig, vi var på badhus ibland. Och ibland så har ju du...
Hur ofta har vi varit på badhus, du och jag?
Vi var på Vattenland och vi var på Wet Wild i Australien, hade du badmössa på dig.
Det är sant.
Tänkte jag så här. Och igen så har du otroligt, alltså du har ju otrolig hållning och elegans och du har ju muskulariteten. Du har ju rytmen i kroppen och du har ju simmat.
Mm.
Du har ju simmat så mycket, eller hur? Ja. Och därför så är ju då konstsim det absolut bästa för dig om du vill gå en internationell karriär.
Mm. Nej, det är fantastiskt. Och det är ju min första plats med dig också. Och av den enkla...
Ja, men ska vi börja då?
Nej, men av den enkla anledningen också att du har ju dansen. Så att jag menar, det är ju bara att du... Och du är ju också fenomenal i vattnet. Ingen simmar fjärilsim som Tobias. Det är sån elegans. Det är så snyggt. Det är som man får tårar i ögonen när man ser honom briljera bland vågorna. Så att jag tänker att det är så nära... till att få till ett fint program konstsim. Sen är ju frågan, jag har ju inte sett dig under vattnet, så frågan är om du är lika bra under vattnet som du är över ytan. Så
precis.
Där, men jag kan ta med en kamera nästa gång så kan vi ta lite undervattensbilder också.
För jag tänker också hur bra vi skulle vara där. För jag tänkte då hur mycket bra raggnings knep det här är med det här fjärilsimmet. Mm. Tänk dig då att vara konstsimmare och kunna göra konster som blir i havet där på Estränk. Alltså, och gå ut och man ser något snyggt och så bara direkt upp och ser man så här fladdrar med fötterna i, och bägge två, och vi gör det synkront.
Exakt, förstår du?
Du och jag är synkront konstsim på Estränk. Alltså, hur häftigt?
Nej, men alltså, så roligt bara så här, okej, där går de ut i vattnet och sen bara helt plötsligt bara så gör vi värsta konstsimprogram. Alltså, wow. Det är verkligen.
Ja, och så är det musik på, att vi har en boombox med oss på stranden som vi gör program till.
Och ta gärna med en screen också så att de kan se vad som händer under vattnet. När vi...
Ja, men exakt. Så med storbildsskärm på ena stranden. Så här, och så är det till Anna Boks John.
Ja, men kan det bli bättre? Ja. Kan det bli bättre? Ja, gud, så bra. Ja, nu är jag så inspirerad att ge mig på nya sporter.
Det är bra. Ja, men du, det här var väl roligt.
Det var underbart att prata med dig.
Vad ska du göra nu då?
Nu ska nog jag och Dejan gå ut och äta middag, tror jag. Och sen så har vi bara imorgon kvar, sen åker vi hem till Sverige. Och sen så ska jag ha min sommarkörhelg nästa helg. Så i nästa podd så blir det en rapport därifrån. Vi firar 10-årsjubileum, så det blir jätteroligt. Massa kul som ska hända.
Från Katrineholm.
Yes, precis. Och du, vad ska du göra?
Jag ska äta middag med mamma och pappa, med min bror och mina tre brorsbarn. Jag är hemma i Hallsberg.
Vad mysigt. Hälsa så jättemycket från mig.
Det ska jag verkligen göra.
Och tack så jättemycket alla kära lyssnare för att ni har varit med också den här veckan. Vi säger bara
hej då!
I säng med Tobias och Gabriel.
Det här var en produktion ifrån Pod Agency.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsinis.
I'm Kyler Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.